and mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Sin ett järtecken här, med tanke på nästa riksdagsval. En gammal socialdemokrat går till Samlingspartiet.
Och
han säger också, han säger till Helsingin Sanomat också att han vill se en blåröd regering.
Han säger det rakt ut.
Han säger det rakt ut.
Det är de här höga vindarna i samhället, visst är det?
Tack så mycket för att du ägnar det här poddavsnittet din tid. Vi ska göra vårt bästa med den tiden. Vi är Marianne Sundholm, Katarina Salom och jag heter Joakim Runt. Vi måste börja med veckans dramatik kring utrikesutskottets ordförande som måste bytas. Och det efter att mannen som har haft den här posten, SDPs Kimmo Kiljunen, har helt enkelt pratat lite för fritt gällande den stängda gränsen mot Ryssland. Men vi kan först lyssna på vad Kiljunen sa när han kom ut genom dörrarna från utrikesutskottets möte där man hade klubbat igenom hans avgång.
Minä kannan vastuuni isänmaan eteen ja pyysin ryhmältäni, voivatko he vapauttaa minut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Elämä on puolellamme. Tässä on kaikki, mitä haluan sanoa. Minä olen vasta yhteen mielenkiintoisen. Mun täytyy tutkia itseäni elämää.
Mä olen på svenska på en fråga, bara redogöra varför det gick så här.
Jag sa det på finska redan. Det räcker. Jag inte säger det på svenska, på engelska eller på ryska. Eller på franska. Tack så mycket.
Jag måste granska mig själv och livet, säger han. Och han själv begär avsked från den här posten som ordförande. Vad är det han har sagt alltså? Varför måste han begära avsked?
Han har varit och träffat ett gäng ryska finländare. Och han sa här att, till dem att han vill att östgränsen öppnas. Och det är ju inte Finlands linje.
Mm-hmm.
Så det får en ordförande för utrikesutskottet inte gå och säga.
Det är inte heller Socialdemokraternas linje, betonar Tytti Tuppurainen när hon kommenterade här i riksdagen i veckan. Och, de här gränslagarna var ju en sak som splittrar Socialdemokraterna väldigt kraftigt.
Just det, sant,
i somras, ska vi också komma ihåg. Men jo, det var väl dessutom i riksdagen han hade tagit emot det här.
Det var i riksdagen,
Alexanderin Lito, som det heter. Som ju alltså har lämnat in en appell till Europaparlamentet om att Finlands gräns mot Ryssland fortsättningsvis är stängd.
Mm. Och det här mötet filmades och sen hade kommit ut och sen har någon annan sitter och delat och citat. Så det här
skedde redan i slutet av oktober, ja. Just det, ja, träffen. Filmklippet har tagits ner.
Mm.
Det kanske inte, ja.
Det kanske inte så fint för dem att ha det kvar.
Nej.
Alltså, vad ska vi placera det här på skandalskalan? Är det jätteskandal? Är det en sån där medelskandal?
Nu, det är väl som Kiljunen sa själv att han borde ha förstått i den roll han har att han inte kan uttala sig så här.
Det är ju en viktig roll att vara ordförande för utrikesutskottet. Det är väl efter stora utskottet och grundlagsutskottet det. Vad blir det då tredje viktigaste utskottet i riksdagen om man nu kan rangordna dem?
Mm-hmm. Ja, nu rangordnas de ju på det sättet. Och sen är det ju också med tanke på alltså var utrikespolitiken ligger. Det är ju Samlingspartiet som har lagt vantarna på alla andra poster. De har presidenten, de har statsministern, de har utrikesministern. Samlingspartiet och Socialdemokraternas, eller riksdagens, liksom, den har haft nu den här ordförandeposten i utrikesutskottet. Så på det sättet också var det liksom en viktig balans, viktig för balansen där, att de har haft någonting att säga till om. Och då blir det ögonen extra på. Sen är det ju alltid extra ögon på politiker som uttalar sig om Ryssland på något sätt som skiljer sig från resten av landets linje, resten av partiets linje, det hör inte till.
Martin Scheinin, vad är hans titel? Alltså? Han kommenterade det som så att han hade tittat på det där klippet och han sa att nu får ju alltså Kiljunen i egenskap av oppositionspolitiker kritisera regeringens gränslagar?
Mm. Huvudstadsbladet har ganska, nu ska jag säga, jag har inte själv hunnit se det här klippet.
Jag tittar en stund på den.
Ja, det där, de har redogjort ganska ord för ord vad det Maria Gestrin Hagner har skrivit, vad som sägs i det här klippet, och det är ju alltså ett långt videoklipp där han har ju, och det har han sagt också i de här uttalen, att han har att det berör honom personligen den här frågan, eftersom han har en fru som är från Ryssland, och så den här gränsstängningen har faktiskt påverkat dem också.
Ja, frun har tydligen en mamma som är på andra sidan gränsen och barn som är på andra sidan gränsen, ja. Som påverkas.
Och han säger i det här klippet att han var en av dem som var tveksam till gränslagen från början, eftersom den kränker internationella människorättsavtal, Genèvekonventionen bland annat. Det här är ju inte ny kritik från Socialdemokraterna. Han beklagar sig också över att det inte finns en ideologisk vilja att öppna gränsen, och låter då alltså förstå att det skulle kunna lyckas bättre med en annan regering, att byta ut regeringen, säger han. Det skulle visserligen kräva val eller att Orpos regering faller.
Men jo, inte, det är oppositionspolitiker,
det är oppositionspolitiker.
Ja.
Och så fortsätter med att det är en kränkning av mänskliga rättigheter, att gränsen är stängd, och nu verkar den vara permanent stängd. Jag vet inte, alltså nu är det här ju en diskussion som har förts i andra form också.
Sen är det ju så att utrikesutskottet har ett tätt samarbete med statsledningen, och de har tillgång till hemligstämplad information om utrikespolitik. Så där, fast man sitter i opposition, så borde man väl ändå kanske följa Finlands linje i de här frågorna.
Och det förstår jag, jag såg alltså, det där klippet jag såg var 5 minuter långt, och så tittade jag 3 minuter av det. Men jag läste något referat av det, att han också i det här sammanhanget, i den diskussionen, skulle ha typ namndroppa andra politiker som tycker som han gällande det här med att öppna ryska gränsen igen.
Det är inte snyggt, och det är inte liksom, som han sa själv, att han borde ha förstått att den roll han har betyder att han inte kan uttala sig på det här sättet. Det är inte privata sammanhang när man är ordförande för utrikesutskottet, helt enkelt.
Mm. Men som han sa, just, jag menar, han är mediet allt, och han har bett om ursäkt, och han sa att det kom nära honom, hans personliga grejer och sådär. Men som man kan aldrig kasta sig personligt som politiker.
Nu kan man ju det nog, men det beror ju på vad du har för roll förstås inom politiken. Och han var ju nog väldigt ödmjuk när han kom ut därifrån. Lite gråtmild. Så här.
Dramatisk.
Dramatisk, ja. Han är ju en långvarig politiker som har specialiserat sig på internationell politik. Och är han till och med ålderman i riksdagen?
Mm, han är väl det.
Var han 73, just det.
Och helt klart liksom, det har många beskrivit, att det här är liksom toppen på hans karriär, att nå den här utskottsordförandeposten. Så,
Minns ni att utrikesutskottets ordförande byttes bara för några år sedan? I och med att Sannfinländarnas Mika Niikko fick avgå. Kommer ni ihåg det här? För det hade jag glömt bort.
Mm.
Det var alltså just under när Ryssland hade invaderat Ukraina, så hade Mika Niikko tweetat att någon måste säga att Ukraina kan inte bli NATO-medlem. Att Frankrike, kan inte Frankrike stiga upp nu och säga åt Ukraina att Ukraina ska inte bli NATO-medlem och kan inte bli NATO-medlem. Och då fick Niikko avgå som ordförande där.
Det är dramatiskt där i utskottet.
Ja, vad är värre? Niikkos tabbe eller Kiljunens tabbe?
Jag trodde du skulle fråga, vad är mer dramatiskt, utrikesutskottet eller social- och hälsovårdsutskottet?
Ja, det kommer ju också börja diskutera nu.
Nej, men alltså det är värre och värre, alltså man ska, när det gäller, så har det ju nog alltid varit i Finland att det är känsligt med grannen till öst. Man ska hålla sig till Finlands linje i fråga om sådana saker. Nu var det ju det som det handlade om också, att hålla sig till Finlands linje i fråga om utrikespolitik när det handlade om dramatiken kring Ville Tavio och stödet till Ukraina i fråga om sexuella minoriteter. Där har ingen avgått.
Anna, den här veckan betydligt stillsammare, eller har det varit stillsammare? 3 skuggbudgetar.
Inte stillsamt.
Det var Socialdemokraterna, Centern och Vänsterförbundet har presenterat varsitt alternativ gällande hur man borde sköta,
ja,
alltså,
och
ekonomin
i landet. Gröna skuggbudget kom redan, eller budgetalternativ heter det, kom redan förra veckan.
Just det. Vad säger de här olika budgetarna för intressanta?
Det intressanta kanske är att de inte kommer med så jättedramatiskt annorlunda alternativ. Alltså Vänsterförbundets alternativ var dramatiskt annorlunda än regeringens. De vill ta tillbaka en hel del av nedskärningarna som regeringen har genomfört. Och de kan väl kallas konsekventa på det sättet. Medan när det gäller de andra så... Ja, ska vi ta och lyssna på hur arg finansminister Riikka Purra blev bland annat på Socialdemokraternas budget.
Mutta se, että sen sijaan te ette halua perua suurinta osaa sosiaaliturvaleikkauksista, joista kuitenkin olette huutaneet kurkku suorana, yllätti todella.
Förvånad över hur det har skrikits om nedskärningarna och de ändå inte liksom tar tillbaka de här i sitt eget budgetalternativ. Och nu var det som jag också var förvånad över. Att där har man stått och ropat, särskilt de här liksom nedskärningarna i socialskydd som ändå liksom Socialdemokraterna har kritiserat starkt från dag ett där i riksdagens plenisal. Så det finns till stor del kvar i den här i deras alternativ. Det beror ju förstås på att de vill visa ansvar för att balansera statsekonomin. De också, det är svårt att göra utan att ha någon slags nedskärningar här. Mm. Men när det är så dramatiskt annorlunda hur de låter när de ropar där i plenisalen, så känns det liksom det känns som lite dubbla budskap.
Det gör ju det, och Purra var ju nog också ilsken här och
ja.
ropa och kalla nästan demarna för socialister.
Ja. Det finns ju faktiskt oskrivna regler om det där. Man ska kalla partierna för det som de själva vill bli kallade. Mm. Centerpartister ska inte kallas för Kepo och Sannfinländare ska inte kallas för Peroso. Och
Socialdemokrater. Aha, man får inte säga, det språket får man inte använda i plenum.
Man ska använda deras eget
namn.
Det var till och med någon som hade rekommenderat en etikettkurs åt Purra.
Mm. Och det här hördes både på den där debatten om liksom själva budgetalternativen och sen ännu på frågestunden mot torsdag kom det ganska liknande hård retorik från finansministern. Ska vi ännu höra hur hon kritiserar Centern?
Esittämänne kasvutoimet kuulostavat todella hyviltä siinä paperinne alussa, mutta miksi niitä ei mainita enää menoarvioissa? Missä ne välttämättömät miljardit ovat? Eihän näitä ilmaiseksi toteuteta.
Joo, där var hon arg på att de här tillväxtåtgärderna som Centern också har efterlyst av regeringen, så de är bara luft i deras eget alternativ. Centern fick kritik från regeringshåll framförallt för att de har kritiserat jättehårt den här regeringens momshöjning, och den finns ändå till stor del kvar i deras eget alternativ. Att nu tycker jag det är berättigad kritik, det är att där står man och skriker om en sak i plenisalen när det blir bra klipp i tv och på somme, men sen när man ska nyktert skriva ner sina alternativ i en skuggbudget så låter det annorlunda.
Flera förstår sig på det har ju sagt det här att alltså det här, de här nedskärningarna som regeringen år på gör, det är ju ett ideologiskt val av Samlingspartiet. Om man tittar på statistiken över hur länder lånar så ligger Finland ju i mitten. Alltså vi lånar inte exceptionellt mycket eller är inte exceptionellt i pisse jämfört med andra länder. Men enligt de förstår sig på så har regeringen år på valt att se det som ett bekymmer. Men det är ju intressant att oppositionen då väljer att se på saken på exakt samma sätt.
Och spara, framförallt spara dessutom, balansera lika mycket, spara lika mycket... landar alltså på samma underskott i praktiken, en del till och med spara lite mer.
Alltså för de upplever då att, de skulle inte, att också deras egna väljare skulle tycka att de är för slapphänta om de skulle föreslå att vi sparar bara 2 miljarder.
Ja, jag vet inte, det är nog en så stor fråga den där alltså statsskulden i Finland att tydligen vågar ingen föreslå att man skulle låna mer. Det skulle vara för extremt.
Ja. Men
att,
eller minska mindre, köra mindre så att säga.
Sen å andra sidan, i praktiken är det kanske att skära mindre om man inte erbjuder realistiska alternativ för hur man ska få mera inkomster. Men huvudfrågan här nog kanske ändå att varför agerar man så här? När man tittar på samarbetet mellan de här partierna, vi har hört liksom Centern ganska ofta kritisera regeringen för att i nästa bisats säga att regeringen gör en massa bra också. Vi har sett Sofia Virta hälsa ganska rakt ut till statsminister Orpo att de gröna skulle kunna tänka sig att sitta i samma regering om...
Fast ikväll.
om vissa kriterier uppfylls. Och det är liksom en realitet när man tittar på opinionssiffrorna, fast Socialdemokraterna är så där stora att inte det är så där bara för grönvänstern att få ihop en regering själva, särskilt när Centern då säger att de tar väldigt tydligt avstånd från de gröna och från vänsterpartierna. Så hur ser regeringsalternativet ut om Socialdemokraterna skulle vinna nästa riksdagsval? Är det ganska stor sannolikhet att de skulle måste vända sig mot Samlingspartiet för ett samarbete, för att få ihop en tillräckligt stor regeringsbas? Mm. Att man måste liksom hela tiden hålla dörren öppen till det här blå-röda samarbete.
Håll den tanken, vi ska kunna återkomma till det där snart. Men en om de här skuggbudgetarna, finns det några roliga liksom guldkorn?
En sak som finns, som ju också har varit en grej som oppositionerna har kritiserat jättehårt, är de här FPA-stöden för att besöka privata läkare helt enkelt. Och de har ju nu, regeringen har bestämt att det går inte nu direkt i en höjning, utan hela systemet ska läggas om så att det liksom riktas till vissa tjänster istället. Vilket bland annat skulle lyfta upp möjligheten att använda privat, alltså FPA-stöd för gynekologbesök och också fertilitetsvård. Och där har vi en intressant diskussion på gång också, för att i praktiken innebär det att nu blir liksom ett beslut om att återinföra FPA-stöd för fertilitetsvård blir liksom ett budgetbeslut, och nu är det bråttom med det här beslutet, vilket betyder att man inte kan gå in på de här ideologiska diskussionerna kring det.
Och här är det är sjukvårdslagen som ligger bakom det här, och därför måste det finnas medicinska orsaker bakom att få FPA-understöd för till exempel assisterad befruktning.
Och medicinska orsaker betyder ju då att det inte är sociala orsaker, vilket gör Päivi Räsänen glad bland annat. Då kommer vi in på det här att det är inte en tjänst som är möjlig för mammor som vill bli mammor med andra mammor. Alltså, det är bara heteropar i så fall.
Så här Päivi Räsänen i riksdagsplenum häromdagen.
Jos ajatellaan vaikkapa naispareja, terveitä naisia, niin heidän lapsettomuutensa ei ole sairaus, vaan ihan luonnollinen olotila.
Kvinnor utan barn är ett naturligt tillstånd, inte en sjukdom.
Vi kommer tillbaka till det här. Så, ja, men det de här samlingspartistiska, både ministrar och vanliga riksdagsledamöter har skrutit ganska mycket på, som jag tycker jag, om det här återinförande av FPA-stöd för fertilitetsvård. Men låt det bli att nämna den här detaljen, att nu gäller det faktiskt bara.
Ja, det är väldigt få som har nämnt det. Bella Forsgren tog upp det här nyligen.
De grönas, ja. Och så blev det en fråga från Vänsterförbundet på frågestunden. Att ska det faktiskt vara så att det gäller bara då män och kvinnor som vill få barn? Men nu ska det då snabbt klubbas igenom som ett budgetbeslut. Det känns som att det inte riktigt ligger vid rätt bord nu här.
Vi var inne på lite blå och rött samarbete där. Då kan vi notera att veckans partibyte går till Mikael Ljungner, som nu lämnar rörelsen nu som 59-åring och hoppar istället över till sitt tredje parti i livet, Samlingspartiet.
Hoppa tillbaka till Samlingspartiet. Han har varit med i Samlingspartiets ungdomsförbund när han själv gick i gymnasiet. Därifrån då till Socialdemokraterna, till rörelsen nu och nu tillbaka till Samlingspartiet.
Okej, jag visste inte här. Intressant.
Och han går dit som en liberal samlingspartist, vill han påpeka.
Där behöver de lite förstärkning.
Ja, och han ska ställa upp i kommunalvalet i Helsingfors alltså nästa år. Och där är ju Kirsi Piha har ju hoppat av till exempel. Och,
ja, många har
ur den liberala falangen där.
Ja, så nu har rörelsen nu bara två platser i Helsingfors fullmäktige när Ljungner hoppar över till Samlingspartiet.
Ja. Sin ett järtecken här, med tanke på nästa riksdagsval. En gammal socialdemokrat går till Samlingspartiet. Och han säger också, han säger till Helsingin Sanomat också att han vill se en blå-röd regering.
Han säger det rakt ut.
Han säger det rakt ut.
Det är de här höga vindarna i samhället, visst är det?
Det är det du ser här.
Ja, man måste hålla dörren öppen för det här blå-röda samarbete. Och sen ibland när man lyssnar på de här två stora partierna ändå, eller två största partierna, Samlingspartiet och Socialdemokraterna, så känns det som att det inte skulle behöva vara så omöjligt för dem att samarbeta. Vi har ju ändå,
de har gjort det förr.
De har gjort det förr i Finland. Vi har inte haft samma den där blockpolitiken som Sverige. Men sen kom alltså inför förra riksdagsvalet så gjordes det ju praktiken omöjligt från början med Sanna Marins uttalanden om en blåsvart regering och så här. Jag vet inte. Det är nog det här som känns som den stora frågan som ligger under allt i politiken just nu.
Och är det därför Socialdemokraterna presenterar en skuggbudget som är så där till siffran identisk med Samlingspartiet?
Ja, inte ska vi gå så långt att säga att den är identisk. Men det där, nu kan vi ju säga det att det blev ganska tydligt i deras skuggbudget att sådana nedskärningar som nu regeringen Orpo har gjort, så inte är de ju alls sådana som nu de alla skulle ta tillbaka den där de själva sitter på en statsministerpost, om de gör det. Att nu, där finns ju också det där att det är ganska skönt att turas om med det där ansvaret för att balansera den här budgeten. Att skär du ner nu det här som vi inte kan göra medan, för vi skulle bli av med alla våra väljare om vi gör det, så kan vi sen, det hör ju till liksom.
Det måste finnas balans i universum.
Den här veckan har vi också begåvats med många indignerade politiker i vårt land, och då av två orsaker mest kanske. Dels på grund av en bok för unga om sex, och dels på grund av THLs bok om hur finländare skulle kunna äta mer och hälsosamt. Ska vi börja med den där sexboken? Vad är det som upprör där alltså?
Alltså den här boken delades ju ut till högstadier i Finland. Var det till biblioteken i högstadiet? Till och med.
Ja, precis.
Inte högstadieelever.
Men det är inte undervisningsmaterial.
Nej, precis. År 2019. Så det är lite spännande att fundera varför det här har lyfts upp just nu. Men det har synts på sociala medier lite utdrag ur den här boken. Och då tycker en del politiker och också barnombudsmannen att här finns olämpligt material för unga. Och inte Chavez Perez, en svensk, som har skrivit den här boken som då blev översatt till finska. Och det pratas ganska rakt ut om sex, om det nämns kukar och fittor.
Ajaj.
Ja.
Man ska säga framskärt.
Exakt. Och det pratas om onani och hur, alltså så här
handgripliga råd.
Precis.
Aj, man pratar om ämnet istället för att prata lite kring det.
Precis.
Vad är det för sätt?
Men den handlar också om, alltså om kroppen överlag, om att det finns också pojkar som kan vara missnöjda med sitt utseende. Det finns också pojkar som inte känner att de är kåta. Det finns problem med pornografi. Sen handlar det om kärlek, om samtycke, om respekt. Ja. Alltså liksom jättemånga olika ämnen.
Mm. Men om vi tar Kristdemokraternas Päivi Räsänen igen. Hon har uppmanat att polisanmäla boken.
Jo.
Undervisningsminister Anders Adlercreutz tyckte att det var extremt.
Han tyckte att det inte var lämpligt material för barn eller för unga i högstadiet. Men han hade bara sett en sida av den här boken.
Här är ju förstås...
Varför all den upprördheten?
Nej, det här är ju en internationell trend. Alltså, och det är nog det som har hänt också i kvällstidningarna, skulle jag säga. Alltså, det har visats då utdrag av den här boken åt folk som man vet att blir upprörda och som kanske att någonting plockas ur sitt sammanhang. Det finns högerextrema krafter i hela världen som gärna bränner böcker som anses olämpliga för barn. Det här think of the children-argumentet som man gärna tar till när man vill förbjuda.
Ja, vi har ju sett det här i USA till exempel, där de har plockat bort böcker som handlar om till exempel queera personer eller transpersoner från skolorna.
Att det blir liksom att driva en ideologi genom att argumentet att barn ska skyddas.
Mm. Han berättade den författaren förresten i Slaget efter 12 här i torsdag, som man kan höra på arenan där han deltar. Mycket intressant diskussion. Så där berättade han alltså att den här boken hade också förbjudits i Sydkorea.
Mm.
Men där hade den sen åter tillåtits. Men det hade varit samma diskussion där.
Han skrev
där
en krönika i HBL också där han påminner om just det här att det är en trend i världen. Och att det har blivit samma diskussion i alla. Att vi tror i Finland att det här är liksom något unikt nu för Finland att vi har den här diskussionen. Men den här boken har fått samma mottaganden överallt där den har publicerats. Vår kollega Sofia Kajander ringde upp Anders Adlercreutz för att fråga lite mera om hans inställning till boken. Och jag tycker han sammanfattar diskussionen ganska bra till slut.
Jag tycker att det är viktigt att vi har instanser som bedömer litteratur och som funderar på vad vi ska ha i våra skolbibliotek. Att politiker inte styr det material vi har i skolan, inte om skolböcker vi har i skolan, utan det är liksom sakkunniga som sköter det.
Här säger han ju exakt så som det är.
Exakt som det är, och det, att det finns experter som ska avgöra vissa saker och politiker inte ska styra, vilket föras in på den andra uppståndelsen den här veckan, nämligen de här kostråden. Alltså, herregud.
Näringsrekommendationerna, ja. Om Institutet för hälsa och välfärd. Ja. Mm.
Där har alla en åsikt.
Ett bra exempel var veckans A-studio där Kristdemokraternas Peter Östman deltog. Man diskuterade alltså de här nya näringsrekommendationerna. Han sa att det är för mycket miljö och för lite jordbrukarvänlighet i det här rådet. Om att vi rekommenderas att inte äta mera än 350 gram rött kött i veckan. Bredvid honom i studion satt professor Maija-Liisa Erkkola, som är alltså upphovspersonen till de här näringsrekommendationerna. Hon sa att den här rekommendationen gällande rött kött, den är av hälsoskäl, inte av miljöskäl. Rött kött hänger nämligen ihop med tarmcancer, hade visat sig. Men Peter Östman var inte intresserad av den informationen. Vi kan lyssna på hur det lät.
Tässä on kyllä ollut enemmän ympäristö- ja ilmastonäkökulma kuin terveysperusteet.
Maija-Liisa Erkkola, pitääkö paikkansa, että tässä on nyt enemmän ilmastotavoitteet taustalla, vai onko siellä sitä terveyttäkin?
Kyllä tämä 350 grammaa, se on ihan terveysperusteinen. Siinä ei ole vielä ympäristöperusteita mukana.
Kuulostaa siltä, että kuitenkin tämä ympäristönäkökulma on otettu tarkemmin huomioon kuin pelkästään terveysperusteet.
Vaikka tässä professori väittää, että näin ei ole. Hän on vetänyt tätä tutkimusryhmää.
Kyllä, maailmassa on paljon professoreita.
Kaiken maailman dosent.
Det finns många professorer i världen, och fast hon säger att det här är av hälsoskäl, så säger han att det är inte så.
Han hänvisar mycket till i det här A-studiet också att vi behöver kunna producera vårt eget protein, vårt eget kött. Medan den här professorn sa att vi producerar ju mycket annat protein också i Finland än kött.
När man tittar på statistiken för vår köttkonsumtion, alltså i Finland, hur absurt mycket den har stigit de senaste tiotals åren. Mm. Om vi minskar med 30% så är vi tillbaka på nivån som folk åt ungefär 1970. Och jag vet inte om var det så hemskt för folk att äta lite mindre kött på 70-talet?
Det är en bra fråga. De fick ju röka mycket mer på den tiden.
Ja, okej. Okay, som kommer att kompensera det. Det kanske är det som är det.
När vi nu har talat så mycket om upprörda vuxna människor, så måste vi påminna om att det finns också roliga vuxna människor. Också bland våra riksdagsledamöter. Jag läste en väldigt trevlig undersökning som Jyväskylä universitets studenttidning har låtit göra. De har alltså försökt reda ut vilken av riksdagsledamöterna är roligast, helt enkelt. De skickade ut en förfrågan till alla 200 ledamöter. Och så bad de varje riksdagsledamot att anmäla tre roliga kollegor i riksdagen. Svarsprocenten är otroligt ledsam. Av 200 riksdagsledamöter svarar 20.
Nej.
Ja, det tycker jag är lite trist. Samlingspartisterna hade tydligen lättast att hitta roliga kollegor. De svarade ivrigast, och sen fick de också flest svar från Socialdemokraterna och från Centern. Och när de då räknade ihop de rösterna, så blev det så att Centerpartiet fick flest röster av alla som det roligaste gänget. Yes. Alltså. På andra plats, Sannfinländarna.
Mm-hmm.
Och tredje plats, Samlingspartiet med 7 föreslagna komiker i sin riksdagsgrupp. SFP fick inte en enda röst.
No.
Inte heller Kristdemokraterna.
Mm.
Och inte heller ensamsgruppen Timo Vornanen anses inte som rolig, tydligen, i den omröstningen. No, då är ju frågan förstås, vem är alltså roligast på Arkadiabacken? Och det är Centerpartiets Markus Lohi.
Okej.
Okay. Mm. Men han har väl lite av en sån pappahumor.
Okej, okay, ja.
Känner jag.
Just det.
Att det ligger väl i tiden nu med lite ordskämt och så här.
Okej. Okay. Han beskrivs tydligen som en mästare på självironi och liksom roliga kast så här i salen.
Jag känner nog igen den där beskrivningen.
Ja.
Pappaskämt inom Centern och så där. Det sitter, alltså vi såg ju i veckan hur när Antti Kurvinen hos Centern presenterade Centerns budgetalternativ, så hade han med sig det här rika purra, den här skärbrädan. Och en sax, och så kastade han dem och sa, de här behöver vi inte mer.
Han slängde dem i hörnet.
Sen drog han på sig sådana här arbetarhandskar.
Ja.
Vi kan ta andra plock. Från de gröna så är Fatim Diarra tydligen väldigt rolig. Hon är känd för sin svarta humor som hon ju odlar i offentligheten på sociala medier när hon för några år sedan
ibland konstaterar hårt, ja.
Att enda fördelen med att bo på landet är incest och det är att ingen hör när frun skriker på hjälp.
Aj, 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 aj.
Socialdemokraternas roligaste riksdagsledamot enligt den här undersökningen är Kimmo Kiljunen. Och Studentbladet ringer upp honom i och med sin artikel och för att få en liten rolig kommentar. Men eftersom det är Kimmo Kiljunen så möts det ju genast av verkligheten eftersom han börjar istället filosofera kring det här. Och han frågar, vad är att vara rolig? Vem berättar vitsar? Vem prepplar banaliteter? Vem är självironisk? Vem är intelligent? Jag kan inte nämna någon. Jag tittar i spegeln. Men den ger mig inget svar.
Oj, oj, oj.
Och jag tror att där lägger Studentbladet på. Sen måste vi ännu nämna att både Katarina och Marianne har varit ute och svira med gräddan. Var har du varit, Katarina?
Jag har varit på statsminister Orpos julfest för journalister i måndags. Jag minglade med exakt en människa under den här festen.
Ja.
Jag hade så hemska skor på mig så jag kunde inte gå runt. Så jag satt ner med en kollega från HBL hela kvällen.
Okay. Men det här var alltså en ersättande tillställning för de här statsministrarna. Det är inte bara Orpa som har gjort det här utan ganska länge hade funnits en tradition av att statsministrarna ordnar en sommarfest. Först för på Villa Bjälbo.
Ja.
Först för journalisterna. Sen nästa dag för oppositionen och sen nu tredje dagen för regeringspartierna.
Alltså nu tre dagars bakkanal. Okej. Okay. Och det här är nerkokat igen, skett en julfest.
Nej, nu var det liksom julfestversion istället. Så vi journalister var bjudna till det här nyrenoverade Smålna, alltså statsrådets festvåning där vid Esplanaden. Jättefina salar. Tyvärr hade de julpyntade, fulpyntade med några fruktansvärt ovärdiga tomtar, men det är en annan historia. Okay. Så dagen efter att journalisterna var där så skulle sen oppositionspartierna vara inbjudna och sen tror jag, några dagar senare regeringspartierna. Det är liksom en tradition.
Vad har ni julstämning då? Orpo?
Inte ska jag säga riktigt julstämning. Det var nu ett semistelt tal han höll där till journalisterna. Och inte fick jag riktigt julfilis. Och de här fulltomtarna gjorde ju inte saken något bättre heller.
Och riksdagens julfest.
Det var roligt.
Vad hände där?
Nu tog plenum slut klockan 19 och julfesterna i riksdagsgruppernas grupprum börjar klockan 19.
19.00.01.
Ja.
Vad jag har förstått är att det finns olika teman i de här grupprummen.
Alla partiers grupprum är ju där på samma våning. Så man går i de här korridorerna från rum till rum och de erbjuder lite olika teman då, olika år.
Ja, som en liten äventyrspark.
Ja, escape room frågan. Ja. Nej, men det är, och det är ju inte bara journalisterna, utan funktionen är framförallt att riksdagsledamöterna går till varandras rum.
Ja, okay.
Umgås med varandra.
Ja. Och lite sådär, släta ut och bli vänner igen.
Ja, det som det ju visar är att riksdagen är som vilken arbetsplats som helst egentligen. Alltså folk nog sen ändå umgås fast man har lite samarbetssvårigheter emellanåt. Jag tycker det här talar vi ju om också då när det var den här enkäten om att det är dålig stämning i riksdagen, är det för mycket arbete och sådär. Så där finns lite liknande fenomen helt enkelt som det finns på alla arbetsplatser. Och det här, att det finns en lilla ljusfest tycker jag är på något sätt sympatiskt.
Vad hade ni för program, de här olika partierna?
Jag började med Samlingspartiets rum. De hade Tivoli-tema. Folk hade sådana cirkusdirektörhattar på sig. Och det fanns en popcornmaskin. Och det är liksom lite mat och dryck och så här. Och sen kom julgubben.
Och vem var det?
Det var Antti Kaikkonen.
Nej.
Och det var jätteroligt. De som jag satt bredvid berättade att det är från olika partier. Det brukar komma en julgubbe. Bland annat har också Timo Soini varit. Stefan Wallin har varit. Berättades nu där att han delade ut Centerns skuggbudget som julklapp. Och då beskyldes tomten för att fara fram med lite vilda sanningar. Och så sa han att där kommer vi först på andra plats efter regeringen. Och Ja så tackar han ännu för att han nu kan komma överens med sina tomtar om, via lokala avtal. Så det tackar julgubben regeringen för.
Okay. Var han i full alltså mundering då, Kaikkonen?
Ja, absolut. Det var många som inte ens kände igen honom.
Alltså, så de levde upp faktiskt, de här ledamöterna?
Ja, alltså, han var helt inne i jultomterrollen. Mm. Det var roligt. De gröna som också där i samma korridor hade det här ens i träffigt altar som tema. Okay. Och så bjöd de på alltså bröllopstårta. Helt normalt. Ja. Veganskt var det hos Vänsterförbundet. Alltså gröna kulor är ju veganska. Och de bjöd på vegansk godis och de har alltid julkortspyssel. Man får sitta där och pyssla. Där satt Anders Adlercreutz och pysslade julkort i det där Vänsterförbundets grupprum. Ja. Sandfinländarna hade lönnkrog och 20-tal som tema. Socialdemokraterna var jättebekymrade för de hade inget tema. Jag kom över en diskussion där de sa att vi borde ha haft något tema.
Hur hade de missat det då?
Jag vet inte. Det var faktiskt jättebekymrade över det där. Hur hade vi missat det här? Men sen tog de ju som vanligt fram karaoke-maskinen och det var där alla samlades till sist. I svenska riksdagsgruppens rum så bjöds det på mat från hela svensk Finland. Det var malaxlimpa och närpestomater och så här. Och så hade de ett quiz om svensk Finland. Den sista frågan var följande. Av de här tre påståendena är två sanna och ett är falskt. Kan du lista ut vilket som är falskt? Påstående 1. Vasa grundades år 1607 av kung Karl den IX. Påstående 2. Fast förbindelse mellan Vasa och Umeå blir klar under 2030-talet. Påstående 3. Avståndet mellan de yttersta öarna mellan Umeå och Vasa är under 26 kilometer.
Det är inte långt från Vasa till Umeå, så jag hävdar att det sista är sant i alla fall. Men jag tycker att de här två första är båda falska.
De hävdar med kraft att det är bara det här påståendet om när Vasa är grundat som är fel. Just. Att det nog blir en bro på 2030-talet. Oh ja. Roligt.
Fortsätt höra av er till denna podd, det vill säga politiken. Vart mejlar man då, Marianne?
Politiken@yle.fi.